A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alla som bott i ett annat land vet hur svårt det kan vara att lära sig språket. Och när man har lärt sig en del så inser man hur mycket man inte förstår i form av specifika uttryck, nyanser och hur kultur och språk hänger ihop. Idag kommer vi få möta en person som ägnat en stor del av sitt forskarliv åt just det här. Hon har bland annat undersökt utlandssvenskar i Paris och fransmän i Stockholm och deras erfarenheter av språk och kultur. Vilka förutsättningar, både personliga och samhälleliga, krävs för att i vuxen ålder lära sig att behärska ett nytt språk? Och vilken betydelse har språket för samtidens stora utmaningar kring migration och integration? Det är jag nyfiken på. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Vilka faktorer som påverkar hur bra vi kan lära oss ett andra språk diskuteras flitigt. Men att språkbegåvning, ålder, personlighet och tid med det nya språket spelar roll är nog de flesta överens om. Språkkunskaper har fått en central roll i de senaste årens samhällsdebatt, speciellt i diskussioner kring integration och medborgarskap. Men hur avgörande är språket för möjligheterna att lyckas i Sverige? Den som ska resonera med oss om det här är Fanny Forsberg Lundell. Hon är professor i franska vid Stockholms universitet och hon har forskat om andra språksinlärning och integration med fokus på franska, spanska och svenska. I höstas kom hennes första populärvetenskapliga bok, Kameleonter och kosmopoliter. Varsågoda, allt vill att veta om språk och integration med Fanny Forsberg Lundell.
Hej Fanny, välkommen till Allt vill att veta.
Tack så mycket.
Din bok som jag har framför mig här heter Kameleonter och kosmopoliter. Vilka är de egentligen?
Ja, det är bra att börja med det direkt. I boken så skriver jag ju om svenskar som har flyttat till Frankrike och lärt sig franska där. Och fransmän som har flyttat till Sverige då. För att lära sig, inte för att lära sig svenska, men som faktiskt lever i Sverige och lär sig svenska. Och jag är ju andraspråksforskare och är verkligen intresserad av att se hur bra kan man bli på ett andraspråk när man flyttar till ett land och som vuxen. Och då märkte jag ju när jag började undersöka det här materialet att det var som två slags idealtyper kan man säga som framstod. Och det var ju dels då kameleonterna, de som verkligen till varje pris vill passa in i ett nytt land och som gör det med hjälp av språket. Att språket liksom blir ett sätt att smälta in. Medan kosmopoliterna då, de är lite mer som såna här expats lite kan man säga. Eller de ser sig själva i alla fall som del av mer en internationell gemenskap. Och tänker att kanske inte behöver lära mig det lokala språket egentligen. Utan jag kan klara mig på engelska som lingua franca. Och så det blir en slags, det handlar om två stycken olika förhållningssätt till språk och migration skulle jag säga.
Ja, men det är superspännande. Men det här är ditt begreppspar som du har lanserat.
Precis, så är det. Men sen kan man säga att kosmopolit, det är ju ett väldigt känt begrepp och det finns många olika definitioner av det. Och det som jag har använt mig av, det baserar sig på något som heter universalistisk kosmopolitism. Och då tänker man liksom enighet. Man ser liksom personer som världsmedborgare och så. Sen kan ju kosmopoliter vara personer som faktiskt lär sig många olika språk och rör sig ut i världen. Men det är inte den typen av kosmopolit som jag syftar på. Så det kan vara lite förvirrande, tror jag. Och det är ju klart förenklade begrepp. Jag tyckte det var kul att liksom hitta någon slags motsatspar. Och jag tycker att det ligger någonting i det, även om det såklart är så att de flesta människor hamnar ju någonstans mitt emellan.
Mm. Alltså det är väl med de flesta begrepp att de är ju teoretiska konstruktioner som kan hjälpa oss att förstå saker. Men sen kan man ju då i verkligheten kanske se mycket mönster som liksom mycket fin maskare på något sätt.
Exakt. Och då som forskare så tror jag många skulle säga så att ja, men det där stämmer inte riktigt, för det finns många människor som faktiskt både är kosmopoliter och samtidigt liksom har en önskan att höra till när de kommer någonstans, och så är det ju självklart. Men jag tycker ändå att det är så tydligt med de här svenskarna i Frankrike, att de vill verkligen till just Frankrike. Och de har en kärlek till språket och de gör liksom, de gör väldigt mycket för att både smälta in i den franska kulturen och att lära sig språket på en hög nivå. Medan det var ganska tydligt då med fransmännen som kom till Sverige att det fanns visserligen sådana, och det är väldigt viktigt att säga att det finns, ja, det finns personer bland de här fransmännen som kommer till Sverige som har den inställningen. Men det var också ganska många som inte kom till Sverige just specifikt för att det var Sverige. Det var lite var som helst. Och då blir det ju inte heller samma förhållningssätt till språk och kultur och integration. Utan då är man liksom ute och rör sig i världen lite mer. Och så hamnade man i Sverige, och det är ofta att man är arbetskraftsinvandrare. Och så tycker man att det är intressant, om man uppskattar kanske vissa aspekter av liksom den svenska kulturen och svenska värderingar. Men det blir kanske på ett mer ytligt plan trots allt. Och det är inte det här otroligt medvetna valet att det är här jag vill slå ner mina pålar.
Liksom. Det finns färre suedofiler än frankofiler.
Jag skulle säga det. Däremot så är det ju väldigt intressant att motsvarigheten, tror jag, om man tänker på då svenskar som älskar Frankrike, det är ju tyskar som älskar Sverige. Just där har vi liksom, för jag kallar ju dem för kulturella migranter också. Att man migrerar inte av ekonomiska eller politiska orsaker, utan man migrerar av kulturella skäl.
Mm. Men du har ju själv bott i Paris. Mm. Hur bra blev du på franska då?
Oh. Ja, nu i efterhand så kan jag känna att jag var en kameleont och ibland gick det. Men jag pratade faktiskt med mina barn om det här igår, att utseendet kunde vara lite av ett problem också. För då var jag blond och såg inte alls fransk ut. Så det var liksom som att det hjälpte mig ganska ofta, kände jag. Hur mycket jag än försökte och hur jag övade på uttalet och sådär, så var det som en helhet som gjorde att jag nog inte riktigt uppfattades som fransk. Men jag var väl på god väg. Jag jobbade på det.
Men jag vill bara föra till protokollet att både Brigitte Bardot och Vanessa Paradis är ju blondiner.
Det var roligt att du säger det. För att min ena dotter sa faktiskt också, så hon bara, det finns ju visst blonda personer i Paris. Ja, men det var ändå okej. Okay. Ja.
Ja, det var inte blond och popsångerska helt enkelt. Nej. Så det skämte det. Men det här med andra språksinlärning som du har ditt fält. Mm. Hur länge har du forskat om det egentligen?
Ja, man kan väl säga att forskningen tog fart på 50-talet ungefär. Då var ju ursprunget i behaviorismen, Skinners teorier om inlärning.
Och då Skinner som är känd för sina duvor, bland annat.
Precis. Ja. Och då handlade det ju mycket om att man lärde sig språk via imitation. Och att man skulle skapa goda vanor. Liksom. Men sen så kom ju Noam Chomsky och kritiserade det där mycket och menade att det handlade inte alls så mycket om imitation och liksom språklig miljö och påverkan, utan att vi hade en medfödd språkförmåga. Och han föreslog ju något då som heter den generativa grammatiken, som gick ut väldigt mycket på att med begränsat antal språkliga regler så kan man skapa hur många yttranden som helst. Och då det blir snarare den kreativa kapaciteten i språkförmågan som han då satte ljus på. Så de blev liksom antagonister, kan man säga. Och det var på 60-talet.
Just det, men menar han att det här medfödda språkmedvetandet även gällde inlärning av andra språk? Eller?
Absolut, men där blev det ju också en debatt kring i vilken mån har vuxna tillgång till den här medfödda språkförmågan. Och begränsad tillgång till den skulle då kunna förklara varför vuxna inte lär sig på samma sätt som barn. Så där blev det också väldigt mycket fokus på att det var annorlunda för barn och vuxna. Och då kom ju också i slutet på 60-talet den här hypotesen om den kritiska perioden, som man ju har forskat väldigt mycket om. Att finns det någon slags kritiskt fönster där man så att säga är öppen för att kunna lära sig språk på en infödd nivå, och stängs det där fönstret sen?
Och ska vi reda ut det direkt då? Ja. Vad säger forskningen idag? Är det lättare att lära sig språk som barn?
Man kan säga så här, att den där synen om att det är en liksom fundamental skillnad mellan barn och vuxna, den har nyanserats. Puberteten är ingen skarp gräns längre, så som det var på den tiden. Däremot så ställer man ju sig frågan då, för man ser ändå att ålder spelar roll. Ålder är en faktor. Det blir svårare vid en viss ålder. Och kanske ungefär, jag skulle säga att nu är nog forskningsläget att det är kanske ungefär vid 18 års ålder, något sånt. Så att man har liksom skjutit fram gränsen lite.
Men det är ändå en flytande gräns.
Det är en mer flytande gräns. Och så ställer man ju sig då frågan, vad står ålder för egentligen? För det man trodde på den tiden var ju att det var verkligen biologiska begränsningar i hjärnans plasticitet. Liksom. Medan man har på senare år talat mer om att det har ju mycket att göra med sociala omständigheter kopplade till ålder. Att när man är barn och går i skolan till exempel. Vi säger att du kommer till ett nytt land när du är 7 år. Och så hamnar du, och det här kan vi precis ta sen. För idag kanske du inte hamnar i en klass med så många svensktalande personer. Men som det har varit tidigare så hamnar du ju med personer som du vill leka med och vara med. Och som pratar det här språket. Då är du ju liksom hela tiden omgärdad av det. Och det är väldigt stor skillnad om man jämför med vuxna. Som också har ofta andra ansvarsområden. De måste jobba, de tar hand om hemmet. Det finns kanske inte samma möjlighet att få det här enorma inflödet av språk som man faktiskt behöver för att lära sig det. Så att man kan ju fråga sig lite, är det liksom, om vuxna skulle få samma möjligheter att ha så många människor runt sig som pratar språket och också ha så mycket tid att faktiskt ägna sig åt det. Och jag tänker också när man går i skolan. Du läser ju skolämnena på språket. Ja, det skulle nog se betydligt bättre ut för många i alla fall. Men sen är det ju det med uttalet. Det är en specifik sak när det gäller kritiska perioden. Att där vet man ju fortfarande att det är mycket lättare för barn. Och det skulle jag kunna se som en anledning när man pratar om att man ska börja tidigare i skolan med främmande språk till exempel. Det man har sett i forskningen där, det är ju så här att när det gäller grammatik till exempel, då yngre barn blir inte bättre på det. Man kan börja plugga det senare i skolan. De tar igen det för att de har lättare att lära sig abstrakta saker när de är äldre. Men däremot så är det ju så att uttalet, det är känsligt för ålder. Och det blir bättre om du börjar tidigare. Och om vi tar ett sånt språk som franska till exempel, som många tycker är svårt att uttala. Då skulle jag ju kunna se en fördel med att börja med det tidigare för att vänja sig vid de ljuden. Och också inte tycka att det är så obekvämt, som kanske vissa tycker. Jag tror till exempel att en 7-åring tycker att det är mindre pinsamt att uttala franska än vad en 13-åring tycker. Så på så vis så, ja, där uttalet är speciellt.
Mm. Man kanske ska börja med det vid middagsbordet. Voulez-vous un baguette?
Precis. Ja, välkommen hem till mig.
Ja, eller hur? Precis. Ja, men låter helt underbart. Men apropå Chomsky då. För mig låter det här, liksom, hans teorier om språket nästan liksom gränsa till någon slags språkfilosofi. Snarare än liksom en linguistik.
Ja, det var ju väldigt teoretiskt.
Fanns det någon slags möjlighet att liksom hitta evidens eller bevisa liksom de tankarna han hade? Eller?
Man har ju försökt göra det väldigt mycket. Alltså han har ju bildat en skola. Och generativismen som är en av huvudskolorna skulle jag säga.
Men är det fortfarande så att folk...
Det finns folk som
håller... Chomskyister, vad kallas det?
Verkligen. Men jag kan säga så här att när jag började forska inom det här området 2002, det var då jag började doktorera, då var det fortfarande stort. på konferenser och sådär så var det ganska dominerande. Men sen så är det en, vad ska man säga, en rörelse, en strömning som heter usage-based approaches, bruksbaserad inlärning. Den tar ju fasta då på vår, vad ska man säga, betydelsen av exponering för språk för att lära sig. Och ja, den har kommit att bli mycket mer tongivande och det finns rätt mycket evidens för det nu, att vi är väldigt påverkbara för frekvensförhållanden, men det finns chomskianer fortfarande, absolut.
Sitter det några runt omkring oss just nu?
Inte nu faktiskt. Det finns en som har lämnat oss för några år sedan. Jag tror inte vi har någon inom närmsta rummen här i alla fall.
Den sista chomskianen.
Ja, precis. Men det säger kanske en del också. Att hade det varit för 20 år sedan så hade vi nog haft det. Sen kan jag också säga så här att jag tror nog att det finns fler i Lund till exempel än i Stockholm. För det där är ju lite personberoende också. Att det finns någon professor som kanske är tongivande i ett område, får doktorander. Och så skapas det någon grupp och så håller man på med det. Medan här, på den här institutionen, så har vi alltid varit mer, ska man säga, hybrida när det gäller vilka teorier vi använder oss av. Och mer empiriska överlag, tror jag.
Vi ska nämna då att det är romanska och klassiska språk.
Precis, vi sitter här på romanska och klassiska institutionen. Och här har vi sedan slutet på 90-talet faktiskt haft forskning om franska som andra språk. Och undersökt det liksom från nybörjarnivå till väldigt höga nivåer, typ nästan infödd lika nivåer.
Vi har ju tassat lite grann kring det här med vilka faktorer eller egenskaper som gör att vi lär oss nya språk. Ålder har du varit inne på. Mm. Men om vi liksom tar de andra då. Vilka är de viktigaste egenskaperna?
Jättebra. Två faktorer som ju återkommer hela tiden skulle jag säga. Och som också finns med i min bok. Det är ju det här med dels hur mycket du utsätts för språket. Det vi kallar för språklig exponering. Men sen är det också språkbegåvning. Och språkbegåvning, det innebär hastigheten med vilket du lär dig ett språk. Så det är inte förmågan att överhuvudtaget lära sig språk. Alla kan lära sig språk. Men den som har språkbegåvning, den kommer att göra det snabbare.
Men är det någon slags språklig intelligens man pratar om?
Det kan man säga. Språkbegåvning har fyra olika komponenter. En av de allra viktigaste man har kunnat se i studier på senare år, det är det som kallas för fonetiskt minne. Och det är att man har förmåga att minnas sekvenser av ljud man inte har hört tidigare. Och i boken så ser jag det i fler, för jag går ju igenom flera vetenskapliga studier då som jag har gjort. Och då ser jag att det återkommer, just det här fonetiskt minne. Det är en utslagsgivande faktor. Och det är ju, det här, exponering, det är ju någonting vi kan påverka hur mycket vi utsätts för språk. Delvis i alla fall. Beroende på kanske vad vi är för omständigheter. Språkbegåvningen är ju mer medfödd då, som intelligens. Men det finns också lite studier som har visat att den går att träna upp. Precis som arbetsminne till exempel går att träna upp. Men så man kan säga att vi har ju, det är väl lite som med all inlärning egentligen. Att det behövs vissa förutsättningar för individen, rent kognitivt faktiskt. Men sen så är då träningen, när det gäller språk så är det ju, du kan träna det på så otroligt många sätt. Det är inte som att sätta sig bara och spela piano en timme per dag. Utan du kan ju göra det genom att lyssna på radio, genom att prata med personer, genom att läsa. Du är ju i språk och det tycker jag är så häftigt också. Men det gör att det är svårt att mäta ju. Vilken är den reella effekten av exponeringen? För att människor har ju svårt att liksom komma ihåg och registrera. Ja, sen satt jag och pratade 5 minuter i telefon där. Och sen så satt jag och chattade i 10 minuter. Vi försöker ju mäta det på det sättet. Och numera finns det så här appar också inom forskningen. Där folk får gå in och liksom registrera vad de har gjort. För att man ska försöka mäta exponeringen. Men det är just den här kombinationen av på något sätt, individens egenskaper med miljön och träning.
Jag kan tänka mig just att det går i mode i det med arv och miljö också. Och sådär. Men är det liksom någon slags hybrid man pratar om idag, att liksom båda är viktiga för språkinlärning?
Ja, absolut. Jag tror att det precis är där vi är, att vi ser att det är en interaktion. Och i den här, ja just det, i boken så presenterar jag en modell som heter Douglas Fir Group-modellen. Och där har vi liksom 3 olika lager för att förklara språkinlärning. Speciellt då i en migrationskontext. Och då har du ju först lägst ner. Eller om man kan tänka det som en lök ju. Och i mitten då så har du individen med alla de egenskaper som individen har. Som till exempel språkbegåvning eller personlighet. Och sen så har du ålder, ja, ålder till exempel. Sen så har du ett ytterligare lager då runt den här individen. Och det är det sociala sammanhanget som den personen hamnar i. Med sociala nätverk, skola, arbete, kanske föreningsliv, kyrka. Och sen ytterst, då har du ju samhället. De politiska och ideologiska dimensionerna. Som ju, och religiösa kanske, som också påverkar. Så, och det tycker jag är väldigt illustrativt och ja, men förklarar väl alla de här. Det är många faktorer som påverkar hur bra man blir. Men sen kan man ju säga så att det är klart att jag tror ändå de här två faktorerna med exponering och att man har en viss fallenhet för det. Det kommer att vara väldigt utslagsgivande.
Mm. Du har ett väldigt intressant begrepp i din bok som kallas för akkulturation. Mm. Vad innebär det?
Ja, det är faktiskt ett begrepp som kommer från psykologin och forskning om vad som händer med migranter när de kommer till ett nytt land. Vad som händer med deras identitetstillhörighet. Och då tänker man ju sig att identiteten förändras, men att det finns liksom två olika dimensioner i den. Det finns dels tillhörigheten till ursprungskulturen, om man säger. Och den andra delen är ju då, vad har man för tillhörighet i förhållande till den nya kulturen? Och det här kan se väldigt olika ut för olika människor, liksom hur identiteten förändras. Vissa väljer ju kanske aktivt att gå in mer i nya landets kulturidentitet, medan andra faktiskt får en ännu starkare förankring i ursprungskulturen. Men jag tror att ofta när man pratar om akkulturation, annars lite mer vardagligt, då tänker man ju sig att det handlar om hur mycket anpassar du dig och någon slags, ja, hur mycket inlämmas du liksom i och tar till dig den nya kulturen.
Men hur är det här begreppet kopplat till exempel assimilation och integration? Och liksom, de känns ju besläktade på något sätt.
Jag förstår vad du menar. Och där är det ju liksom att assimilation och integration, de är ju framförallt politiska begrepp. Det handlar om olika syn på migrationsintegrationspolitik. Ska man ha en, och assimilation kan betyda ganska många olika saker också. Medan akkulturation, ja, det är ju ett vetenskapligt begrepp mer, liksom just från psykologin.
Just det, och kanske då därigenom också lite mer neutralt värdeladdat, ja, möjligtvis.
Det skulle jag säga. Sen hade det nog varit laddat inom vårt forskningsfält också. Just för att man tenderar ju att se kopplingarna till assimilation. Så här, jag tycker det är jättespännande med assimilationsbegreppet, för att det är ju väldigt mycket kopplat till repression. Att man till exempel har förbjudit folk att tala andra språk än huvudspråket och sådär. Men man kan ju också tänka sig en lite mer mjuk variant av det, som handlar mer om att uppmuntra folk liksom att anpassa sig till någon slags majoritetskultur. Men jag tror att det är ett begrepp som dras med väldigt mycket negativa konnotationer från historien och hur liksom det har, man har bedrivit den typen av politik.
Mm. Du skriver i din bok också om det här med språk, att det inte bara är grammatik och uttal och ordförråd, utan det är också de här väldigt intrikata kopplingarna mellan ord och uttryck. Alltså du har idiomatiska uttryck och kollokationer, nämner du. Det här med det som är så specifikt för ett visst språk, att det är det som också gör att vi då betraktas som kanske bättre talare av ett språk. Exakt. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, vad kul. Det var ju mitt avhandlingsämne faktiskt. Och sen som jag liksom fortsatt att arbeta med under många år. För det var det som jag tror slog mig själv när jag började lära mig franska på lite mer seriös nivå. Och verkligen tänkte att om jag ska bo i Frankrike, jag ska kunna leva på det här språket och hävda mig. Då insåg jag att gud, det finns så många uttryck. Många sätt att säga saker och ting på som jag aldrig hade valt utifrån min språkliga bakgrund, det vill säga den svenska eller möjligtvis den engelska. Liksom. Och då insåg jag ju, för att man ska kunna föra ett samtal på ett bra sätt, säga, svara på ett förväntat sätt, benämna saker och ting på rätt sätt, då är det ju så att språken har föredragna sätt att göra det på. Vi säger till exempel äta frukost på svenska, men vi säger have breakfast på engelska, och på franska tar man frukost. Och det är bara ett exempel. Och det är väl ändå mer okomplicerade fall, men mycket handlar ju om också uttryck i vardagliga samtal. Och det här då, apropå Chomsky. Chomsky, han tyckte inte att det här var något viktigt. Han tyckte ju att vi skapar våra yttranden genom regler och ordförråd. Och vi är kreativa. Medan då sen från 90-talet och framåt så har forskningen visat att det stämmer inte alls. Vi är väldigt konventionella faktiskt i hur vi uttrycker oss. Vi har väldigt många färdiga paket som vi tar fram.
Färdigt paket kanske var ett sånt.
Ja, till exempel. Jag tror liksom, och till exempel också. Alltså, ja, vi vet inte hur okreativa vi är när vi talar. Men det som är så intressant är att det finns en ekonomi, en kognitiv ekonomi i det här. Det blir lättare för mig som talare att plocka fram ett färdigt paket. Jag behöver liksom inte sitta och skapa varje gång jag ska tala. Och det är lättare för dig som lyssnar på mig också. För att du vet precis vad det där betyder. Du avkodar det jättesnabbt.
Ja.
Enda grejen är att om vi inte talar samma språk eller kommer från samma kulturer, då har inte vi samma paket.
Just det. Men det är, barn är väldigt bra på det här att gå sina egna vägar innan de har förstått de här kollokationerna,
ja,
och de idiomatiska uttrycken. Min son, nu blir lite ekivok så här, men han pratade om sin snopp då. Och han pratade om skalet, han menade förhuden.
Ja.
Alltså, det var skalet liksom. Han,
men Chomsky hade älskat honom. Ja, bara, där ser vi, barn, ja, är kreativa.
Och så, men så kanske det är med liksom folk som invandrar också, att man är mer kreativ i början. Ja. I alla fall om man vågar vara lite mer, gå utanför ramarna.
Ja.
Och du och jag förstår ju då en chilenare som kanske säger någonting som inte är en sån där svenskt uttryck. Men det kanske då blir så att man då pressas in i det konforma då, yeah, ju längre man bor här. Är det så?
Det där är så intressant. Jag gillar verkligen de här resonemangen. För att där har vi liksom både en fråga om personlighet. Du sa, om man är lite mer modig, kanske lite djärv. Och kanske också en person som tycker det är kul att leka med språket. Då kanske man vågar säga... Jag kommer ihåg att jag såg ett exempel en gång, någon som sa röktallrik istället för askfat. Liksom. Då kanske man vågar säga det. Och då kanske man är fri en person som fortsätter att göra det lite. Jag vet inte. Men det är ju så, visst, att det här handlar om konformitet någonstans. Och den reaktionen fick jag när jag började forska på de här uttrycken. Att det här handlar ju någonstans om så här samhälleliga krafter som vill att alla ska tala på samma sätt. Och man ska, liksom, man ska in i samma mall. Men samtidigt så är det ju så... Jag är nog ändå övertygad om att ja, men det är så våra vardagliga samtal fungerar. De styrs av starka liksom, sociala normer, språkliga normer. Och när man då kommer till ett nytt land, det blir enklare för en om man tar till sig de här. Så, och, men visst, det är lite av en personlighetsfråga såklart. Liksom, hur mycket vill du passa in? Hur mycket känner du behov av att passa in? Hur jobbigt tycker du det är att få liksom lite de här undrande blickarna? Jag skrev ju om det i ett avsnitt liksom i boken där jag satt med en kompis och åt middag. Och hon liksom tittade så här medlidsamt på mig när jag inte hittade rätt uttryck. Och det kan man ju kanske stå ut med. Eller så tycker man att det är ganska jobbigt när man försöker få vänner i ett nytt land. Och man försöker skapa sig liksom en
verkligen. Jag har ju bott i Barcelona ett år och sen bodde jag i Köpenhamn ett och ett halvt år. Det är två väldigt olika erfarenheter.
Åh, vad kul. Men, du kan jämföra dem. Ja, det måste vara rätt olika, det kan jag tänka mig.
Ja, för då i Barcelona, dels var det en katalansk kontext. Men, så då var det, liksom, det var inte bara spanska utan också katalanska.
Det var en tvåspråkig kontext där. Ja. Och så har katalanskan en annan status.
Visst,
ville man att du skulle lära dig katalanska?
Ja, jag tror att det fanns en ganska stor acceptans för att man fick prata spanska.
Mm.
Och i de lagren som jag rörde mig... I centrala Barcelona så var det väl kanske inte så superakademiskt. Det var ganska fattigt så där jag bodde. Och då var det kanske mer så här migranter från Sydamerika, kanske andra delar av Spanien.
Exakt.
Som då hade spanska som första språk. Så att, men katalanska var mer någonting som man skojade om. Alltså liksom hur de sa det när de... vad heter det, i tunnelbanan och sådär. Det var liksom, det kändes att det fanns något grovhugget över katalanskan. Sådär.
Oh,
Proxima station Clot.
Just det, det där tjock. Ja, lite så.
Ja, nästan som i, sådär, som i Norduppland på något sätt. Men nu blir det väldigt mycket om mig. Men sen Köpenhamn var ju också väldigt speciellt. För att du kan ju göra dig alltså, väldigt förstådd på svenska. Mm. Speciellt om du byter ut lite nyckelord. Sen finns ju nästa nivå att man vill liksom bli dansk. Eller bli förstådd som dansk. Sådär. Och det är ju en ganska stor ansträngning.
Det där är något av det som fascinerar mig allra mest. Hur lär du dig liksom ett närliggande språk där du faktiskt inte måste lära dig, men att du ändå, precis som du beskriver, kanske känner att du vill det om du verkligen vill komma in på riktigt. och verkligen liksom förstå danskan och inte vara liksom svensken hela tiden.
Just det.
Jag är också jätteintresserad av danska. Jag är faktiskt sugen på att lära mig det. Men jag har funderat när jag liksom är i Köpenhamn på hur tar man klivet?
Mm.
För det funkar ju. Och vi är ju ganska, skulle säga att förutom det här med att ja, det är viktigt att bli exponerad och det är lättare för vissa att lära sig språk och så här, så är ju språk väldigt behovsstyrt också, skulle jag säga. Och om du då märker att ja, men jag behöver det ju inte riktigt. Vad får dig då att ta klivet? Ja, det måste ju vara liksom ett, just med dans, om vi tänker svenska danska, då måste det ju vara ett väldigt starkt intresse. Jag vet svenskar som har lärt sig danska, men de är ju väldigt språkintresserade generellt sett. Liksom att de har varit så här, ja, men jag, jäklar, jag ska lära mig det där språket liksom.
Ja. Det är bara att pröva så kommer du måske till måske 50% av vägen, ikke?
Ja, men om det är 50%, alltså det är min stora utmaning verkligen. Men det är kanske inte tillräckligt motiverad, jag tänkte. Jag funderar på, varför lär jag mig inte de där siffrorna?
Ja.
Men jag kanske inte har tillräckligt stort behov. Än?
Än, nej. Men du kanske har obegränsat med pengar, så siffror spelar ingen roll.
Ja, jag jobbar på universitetet. Ja. Så.
Men en av deltagarna i din studie säger så här. Det är någonting som har luckrats upp i sättet att se på världen. Hur skulle du säga att språk hänger ihop med identitet egentligen?
Jag tror att vi har en uppfattning om att språk och identitet hänger väldigt mycket ihop. Och i den fransktalande världen och liksom de språkideologiska föreställningar som finns där, då är språk och kultur i princip samma sak. Du kan inte ha tillgång till en kultur eller förstå en identitet, en gemenskap, om du inte kan språket. Och det är ju lite den här assimilationistiska synen. Liksom att du ingår i en kulturell gemenskap om du kan språket, och då blir det din identitet. Det är väldigt mycket så till exempel i fransktalande Kanada, i Quebec, att för att förstå den liksom Quebec franska, om man nu säger, identiteten, så måste du kunna franska. Så de har ju ganska hårda krav på de som flyttar dit och så. Men för individen då, ja, det är spännande, för jag tror att det ser ganska olika ut för olika människor. Det ser man ju i de här berättelserna i boken. För de som bor i Frankrike, som den här mannen som du nämnde då, som sa att det luckrats upp, där verkar det ändå vara ganska mycket så att språk och identitet hänger ihop, och att de liksom tycker att de har förändrats ganska mycket genom sina, det är ju långa vistelser de har i Frankrike, så det är ju i snitt 18 år i den gruppen, och många har ju så att säga blivit vuxna där och haft sina vuxna liv där, så man märker mycket på deras berättelser att de är väldigt färgade av franska normer och värderingar, att de värdesätter liksom det intellektuella klimatet i Frankrike och sådär. Men sen finns det ju liksom vissa personer, de som då, det tycker jag är intressant, de som inte har blivit så bra på franska, de är ju mer så att de tycker att franskan har varit så identitetshotande. Och att det är därför de inte vill lära sig det kanske. För de tycker liksom att det har att nästan som någon slags integritetskränkning.
Just det, jag vill inte förändras för mycket.
Nej, precis. Exakt. Och sen tycker jag, sista grejen, apropå det som är spännande, är att jag hittade vissa fransmän i Sverige som knappt kunde någon svenska, men ändå sa att de kände sig svenska. Och det är något av, även om det är på ganska anekdotisk nivå, för det handlar om fallstudier, så tyckte jag att det var intressant att höra personer uttrycka det. För jag tror ändå att den gängse uppfattningen är att språk och identitet hänger mycket ihop. Men de tyckte att de förstod väldigt mycket av den svenska kulturen ändå. Sen kan man ju fråga sig om, jag tänker ju själv lite då som språk- och kulturfantast, att undrar om det verkligen är möjligt.
Ja.
Men de upplever att de känner sig hemma. Att de, en sa till mig, jag känner mig lika svensk som du. Han kunde inte svenska, men han kände sig lika svensk som jag.
Jag har lika stor respekt för allemansrätten som du.
Precis, och då, utan att veta att jag knappt går in skog. Ja. Men nej, lite, det kanske blir så också mer om man lever på ett väldigt internationellt sätt. Att man har flyttat runt en del. Och man ser kanske mer gemensamma drag hos människor, då kanske man också känner att nej, men nu är jag här och jag trivs bra här. Och man kanske också har uppfattat att det finns värderingar i svenska samhället som ja, men till exempel jämställdhet, jämlikhet, det här ett konsensussökande förhållningssätt som man uppskattar mycket. Och då får man känslan av att nej, men jag ansluter mig till de här värderingarna, jag trivs i det här landet, jag har det bra här, jag känner mig svensk typ. Sen är ju frågan, ja, det är ju en jättestor fråga, vad är det att känna sig svensk eller fransk?
Verkligen.
Men det är på det här sättet som de talar om det. Det vill jag också säga att det är, jag har ju gjort djupintervjuer och det är det här sättet de talar om det på. Det är inte jag som gör de här tolkningarna, om man säger så.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ni lyssnar på Allt du vill att veta. Jag sitter med Fanny Forsberg Lundell och vi pratar om franskt och svenskt och identitet och språk. När vi pratar om Frankrike och Sverige så är det ju två länder som har haft väldigt olika ideologiska tankar kring språkets roll i samhället.
Mm.
Kan du berätta lite kort om det? Vi har varit inne på nosa på det.
Ja, jag tror det första man ska tänka på är att Frankrike, alltså redan ungefär vid franska revolutionen så var Frankrike ett väldigt mångkulturellt land. Och det var ungefär bara hälften av medborgarna i Frankrike som talade franska, eller dåtidens franska. Så då började man ju utöva en ganska aktiv språkpolitik för att få liksom Frankrike enat, att hela landet skulle bli franskspråket. Och det är ju den här assimilationistiska politiken som har varit hård för, helt enkelt. Sen är det en kolonialmakt också, där man har arbetat på samma sätt, använt det franska språket för att assimilera liksom de nya medborgarna då. Så Frankrike har ju hela det förflutna, stormakts för imperiet liksom. Samtidigt har de också en kulturhistoria med tänkare som har värderat det franska språket väldigt högt. Att det är det mest logiska språket och det är det universella språket. Och den kombinationen, att man har varit ett imperium och att man har haft de här tänkarna, det tror jag liksom har, ja, det är, än idag så finns det väldigt mycket spår av det, om att det franska språket är väldigt viktigt och stort och fint. Och det finns en fras som jag tycker är så intressant som man använder sig av idag, som Macron uttalar, och det är det här le rayonnement de la langue française. Och det betyder inflytandet av det franska språket. Man tycker det är viktigt. Han har byggt ett språkslott ganska nyligen. Det är liksom, man upphöjer det. Så på så sätt så är det klart att länderna skiljer sig väldigt mycket åt. Men jag tror ändå att fram till ungefär 1970-talet så hade vi en ganska liknande så här enspråkighetsnorm ändå i Sverige också. Även om vi inte hade de här storvulna planerna för vårt språk, så var det ändå ett ganska liknande synsätt, att vi är ett enspråkigt land och om invandrare kommer hit så ska de lära sig svenska och sådär. Det togs givet, men det var nog inget större problem heller. Det var inte några större mängder som kom. Men sen så på 70-talet så kommer den här multikulturella vändningen i svensk migrations- och integrationspolitik. Och då började ju vi i Sverige värna om invandrares rättigheter, att liksom behålla sitt språk och sin kultur. Och det var då hemspråksreformen till exempel kom 1977 som en slags symbol för
det. Det var därför jag satt och kollade på språket på serbokratiska.
Exakt, jag med. Och sen så också Eisa Peite.
Exakt, precis.
Men så, då, det där
men man får inte glömma Moik Ådegis.
Ja, just faktiskt.
Det är den danska översättningen.
Just det. Men har du lite bakgrund i södra Sverige? Det
känns ja, jag har bott i Skåne.
Ja, ja. Men, jag märker det. För då har man mer närhet till det. Här på östkusten, då är det finska liksom.
Eisa Peter-samhället.
Precis. Nej, men, och det där har man inte haft, den här multikulturella vändningen, den har man inte haft i Frankrike. Utan man har fortsatt ganska mycket på någon slags assimilationslinje.
Men det är som kallas för laïcité, eller vad heter det?
Laïcité, ja det är ju det här. Ja, laïcité, det handlar om religion snarare. Det handlar det är avsaknaden av religiösa symboler i offentligheten. Att man, om man till exempel arbetar på en skola, så får man inte ha en religiös symbol helt enkelt. Men det hänger ju ihop med det här. Det hänger nog mer ihop med de universalistiska anspråken, att det ska vara på något sätt enhetligt. Det. Och det tycker jag är lite intressant, för att i Frankrike har man nog haft tanken att genom att skapa mycket lika förutsättningar genom språket, att alla ska tala samma språk, så skapar vi någon slags jämlik medborgare. Medan i Sverige tror jag, liksom, för vi har ju en väldigt stark jämlikhetstradition också, där har man väl då snarare tänkt att människor ska få ha rätt att vara olika. Och det där tycker jag är spännande. Mm. För att det är två helt motsatta syner.
Vi gillar ju olika här i Sverige.
Vi gillar olika, precis. Bra association.
Men det där håller ju på att förändras. Men jag tänker vi kommer in på det lite senare. För först jag skulle vilja prata lite mer om din stora undersökning som du gjorde. Både kvalitativ och kvantitativ. Mm. Och då ska vi bara säga det först. Att en kvantitativ undersökning, det kan till exempel vara att man gör ett... att det är någonting som är lite mer som är liksom numerärt exakt, att man kan liksom sätta streck i liksom ett Excel-ark. Men en kvalitativ undersökning kan till exempel vara en djupintervju.
Exakt.
Är det rätt uppfattat?
Rätt uppfattat. Ja. Och i en kvantitativ studie, då testar du ju hypoteser. Mm. Men det kan du inte göra direkt i en kvalitativ studie, utan det är mer utforskande och kanske till för att generera nya hypoteser. Mm. Att jag till exempel hittade det här med att det finns fransmän som känner sig svenska fast de inte kan svenska. Ja, då skulle man kanske vilja undersöka den kopplingen mer mellan språk och identitet i en större då enkätstudie till exempel, som skulle kunna vara kvantitativ.
Verkligen. Mm. Men vi har ju varit och nosat på här också, men vilka skulle du säga är de största likheterna mellan svenskar i Frankrike och fransmän i Sverige?
Det som hände var ju att när det gällde den kvantitativa delen av studien, då kunde inte vi göra samma... analyser som vi hade tänkt oss att göra. För att det var så stor skillnad i hur bra de var på språken. För det är det som hela tiden har varit vår, det vi kallar för beroendevariabel. Det som vi vill se som utfall, det är hur bra de blir på språket. Så då har vi mätt språkfärdighet på olika sätt. Och då var det ju så att det var bland svenskarna i Frankrike, när det gällde mer allmän språkfärdighet, så var det så att alla var jättebra i princip. Det fanns liksom några som stack ut, så kallade outliers, som man säger inom kvantitativ forskning. Men de flesta, liksom, det var för homogent. Ska man göra en sån här regressionsanalys där man tittar på hur olika då, oberoende variabler, faktorer, påverkar den här språkfärdigheten, då gick inte det att göra där bland dem. Det kunde man däremot göra bland fransmän i Sverige, för där var det väldigt stor variation. Det var intressant att se att där hade vi liksom hela spannet. Från inga kunskaper till... ja, väldigt, väldigt goda kunskaper. Så det gjorde att när vi skulle då, för det som är liksom den stora frågan i boken och i projektet, det är ju vilka faktorer är det som är utslagsgivande? Då kunde vi inte säga att jo, men vi såg att de här faktorerna var utslagsgivande i båda grupperna, för vi kunde inte göra samma analyser. Däremot så kunde vi göra analys när det gällde hur mycket man lät som fransk bland svenskarna.
Någon slags upplevd inföddhet.
Precis. Det är det att fransmän har fått sitta och lyssna på massa då små korta klipp med svenskar som pratar franska. Även uppblandat med lite fransmän här och var. Och så har de då fått sätta ett betyg på det, om man säger. De har fått göra en bedömning. Och där, i den studien, där fanns det ändå en så pass stor variation bland svenskarna. Att där kunde man se att det var då det här fonetiska minnet som jag varit inne på. Det var vistelsetiden i landet. Och också faktiskt personlighet, som kanske har varit ett resultat som har liksom väckt lite mer intresse. Mm. Och det är ju att det var lite oväntat att det faktiskt var personer som har en lite mer introvert personlighet, som drog åt introverta hållet. De hade större sannolikhet att uppnå en sån här upplevd infödlikhet.
Vad kan teorin bakom det vara då?
Det vi har trott när vi också har läst på mer om introversion och extroversion och inlärning och så. Det är ju att introverta personer, de är ju mer lyssnande i sociala sammanhang. De är mer tillbakalutande. De har nog lättare för att fokusera, koncentrera sig på detaljer. Kanske också ägnar sig mer åt sånt som faktiskt är väldigt gynnsamt för språkinlärning. Typ lyssna på musik, titta på film, lyssna på radio, titta på tv. Men jag kan tänka mig att en extrovert person som har väldigt stora behov av att liksom lära känna människor, att det ska hända mycket saker. Den kanske också till och med söker sig till så här sammanhang med andra expats eller andra svenskar.
Just det, så det kan vara sådana.
Det kan vara sådana bakomliggande.
Som ligger och slaskar lite.
Ja, jag tror att det kan ligga och slaska en hel del.
Men för min lekmannamässiga bedömning är ju liksom att om man är extrovert och liksom pratar språket mycket med folk, sådär, då borde man lära sig snabbare. Men då kanske det är då att man sitter med engelsmän och tyskar istället.
Det kan
då
vara att man sitter med engelsmän och tyskar. För man bara är så himla snacksalig och socialt sugen. Men sen kan det också vara just här att man inte är så lyssnande. Och för nu handlar det ju inte om att bli så lite allmänt bra på språket och kunna prata flytande, utan nu pratar vi om nivå som handlar om att du har liksom, betoningen ligger rätt, du använder rätt uttryck. Det är subtiliteter, nyanser i språket. Och då tror jag att du måste ha lyssnat uppmärksamt ganska mycket. I kombination, och det var inte något vi testade i den här kvantitativa studien, att du förmodligen har en drivkraft att, alltså att du tycker det är viktigt, att det är så här, ja, för det märkte vi ju i intervjuerna sen, det kan jag ju komma in på, men liksom att, för där kunde vi ju se mer likheter när det gällde intervjuerna, om vi jämförde fransmän och svenskar. Där fanns det ju mer likheter bland profilerna. Det var ju då liksom att man har kanske bestämt sig ganska mycket för att nej, men jag ska verkligen försöka bli så bra som möjligt på det här språket. Och man har, vad jag skulle säga, ett så här självreglerande förhållningssätt. Man tar liksom ansvar för sin egen inlärning. Man har agens, man blir liksom inte ett offer för att... För det är ganska många av dem som då inte har lärt sig så mycket, både i Frankrike och Sverige, som pekar på faktorer utanför dem själva. Men det är för att svenskarna pratar engelska så mycket. Eller det är för att jag har min dotter och jag tycker det är så jobbigt att ta upp grammatikboken på kvällen. Att det är mycket såna här liksom orsaker som man inte själv har kontroll över. Och det har forskningen visat liksom generellt sett, att för inlärning så är det otroligt viktigt att liksom ta hand om sin egen språkinlärning.
Men då känns det som att motivation är någon slags övergripande som hovrar över alla de här andra faktorerna på något sätt.
Jo, men vi har ju inte mätt motivation kvantitativt.
Det är svårt att
göra. Ja, delvis är det det. Det hade nog kunnat gå att göra också, men vi tog ju då, de vi valde ut, vi hade ju personlighet, akkulturation, språkbegåvning, och språkanvändning och liksom, alltså vi hade ganska många, så man fick också, det finns en gräns för hur mycket man kan, hur mycket man kan undersöka, men vi märkte ju liksom i intervjuerna sen, för där kom ju fler faktorer fram, att det är klart att motivationen är jätteviktig.
Jag tänkte att vi skulle prata om det här med språk och integration också. För redan för 20 år sedan eller så föreslog då dåvarande folkpartiledaren, tror jag de hette då, Lars Leijonborg, att man skulle införa språktest för invandrare. Någon slag. Och det liksom uppfattades ju som både kränkande och kanske rent av rasistiskt i den kontexten då. Men idag så verkar det då tvärtom finnas en väldigt stark politisk opinion både bland infödda svenskar och invandrare, med någon slags språkkrav för, ja, men kopplat till medborgarskap eller uppehållstillstånd, att det är en bra idé. Men vad säger egentligen forskningen? Vad leder språkkrav till?
Jättebra fråga, för här får man ju verkligen skilja på vilka är effekterna rent faktiskt av ett sånt här språkkrav när det gäller språkkunskaper och integration. Och det andra är ju då vad folk tycker är en bra idé, som du sa, eller vad folk tycker är rimligt. Så det, man kan prata om liksom funktionella effekter och mer symboliska värden i det. Men det som forskningen visar hittills, det finns inte, det här är ju något som inte har funnits så länge. Det kallas på engelska för civic integration, medborgarskapsintegration. Då har man ju gjort en del studier i Europa, men inte många. Och då har man kunnat se, det är ganska motsägelsefulla resultat också, för en studie visar att det leder till bättre politisk integration, men inte social eller ekonomisk, för att integration är ju så mångfacetterat också, men där har man då valt att fokusera på tre olika sorters integration. Sen är det en annan studie som kom 4 år senare, som visade att, som hade använt en något annan metod. Och då såg det ut som att, jo, men det leder faktiskt till bättre ekonomisk integration, alltså bättre arbetsmarknadsintegration. Och det är väl det som politikerna liksom har önskat. Att den studien är lite i linje med deras önskan. Men det man kan fråga sig är ju, handlar det kan knappast handla om att de här kraven från ena dagen till den andra leder till att personer blir bättre på att lära sig språk. För det handlar ändå om att det måste finnas möjligheter och motivation och så. Och också faktiskt att man har kanske rätt utbildningsbakgrund och så. För det är ju liksom, det är det som jag också visar i boken, att det handlar en hel del om individens egenskaper också. Vad man har för förutsättningar. Men däremot så kan det ju vara så, och det vet jag att statsvetenskaplig forskning har visat, att det skapar någon slags selektion, den här typen av krav. Att det blir vissa migranter som söker sig då ett land beroende på vad de har för språkkrav. Och då kan det ju i sin tur göra att de här som söker sig dit, de har bättre förutsättningar för att lära sig. Så det är väldigt komplext att veta, apropå det här med ligger och slaskar, som de sa. Det är svårt att veta vad beror det egentligen på. Om vi ser att de länder i Europa som har högre språkkrav också har högre ekonomisk integration, beror det på att det är kraven som har lett till det för de här individerna, att de faktiskt har liksom blivit bättre på språk och därmed bättre integrerade? Eller är det snarare att det skapar någon slags selektion?
Men det är intressant att språkkrav kan bli någon slags gatekeeper, att vi då liksom attraherar högutbildad arbetskraft från länder som liksom ligger närmare oss då.
Exakt.
Istället för den här lite mer altruistiska alltså flyktinginvandringen som
Exakt.
Vi har.
Och det är där jag tror liksom problemet var när Lars Leijonborg argumenterade för det här. Då var det ju väldigt mycket utifrån perspektivet att, jo, men det här kommer att vara motiverande. Det blir en morot. Man framställer det som en morot. Och det fanns ju inget stöd för det egentligen. Däremot så kanske det är så att, som läget är nu, alltså det var ju 2019 som det blev någon slags politisk enighet genom januariavtalet, att det här nog ändå var något som Sverige skulle börja tillämpa också som typ ett av de sista länderna i Europa. Då tror jag att det var mer nästan att vi måste anpassa oss till någon form av EU-snitt, för att det handlar faktiskt om hur migrationsströmmar regleras. Det kanske kommer färre till Danmark till exempel på grund av att de har så höga språkkrav, och så har vi inga alls. Men det är svårt att säga.
Harmonisering, som man kallar det.
En slags harmonisering. Forskningen är splittrad, det finns inte så mycket att gå på. Men jag tycker också det är viktigt, och det är väldigt viktigt som forskare att tänka på att bara för att det inte finns någon vetenskaplig evidens så betyder det inte att det inte finns några effekter. Men det handlar ju då snarare om att man har inte kunnat undersöka det här tillräckligt. Man har inte hittat tillräckligt bra metoder. Det som är intressant är ju dock att då, om vi går till det symboliska, där verkar det ju finnas ett ganska starkt stöd ändå. Att många, och där har det blivit någon slags, det här tycker jag är intressant, någon slags gap mellan vad liksom många invånare tycker är rimligt. Och sen säger forskare då att, ja, men det här har inga effekter eller kanske exkluderande. Men många, både svenskar och invandrare, tycker att, ja, men för att bli svensk medborgare så bör man ju ändå, det är någon slags liksom rimlighet och symbolik, ideologi, att man tycker att det hänger ihop.
Men det kanske kan finnas poänger med att koppla medborgarskap till språk, alltså på ett ideologiskt plan.
Jo, men det är olika. Det beror ju då på ideologiskt synsätt. Mm.
Men om man inte vet så mycket om hur språkkrav påverkar då integration ekonomiskt eller politiskt, men man kan se vissa tendenser. Mm. Vad kan man då i övrigt säga kring hur vi bäst lär nya svenskar svenska, om det är det vi vill?
Ja, precis. Jättebra att du säger om det är det vi vill. För det handlar ju alltid om, vad är målet?
Ja,
vad är det vi vill uppnå? Jag tycker att det här är en jättebra fråga, för att det har ju blivit lite att man har liksom hakat upp sig på det här med språkkrav. Att det har blivit, det är det enda man har att komma med. Okej, språkkrav, eller ska vi ta bort modersmålsundervisning? Hur ska vi förbättra inlärningen av svenska? När vi nog istället borde tänka på, och det är ju kanske lite, liksom, lite sent, och jag vill inte vara någon dysterkvist här. Men vi har ju liksom låtit ett samhälle växa fram med väldigt mycket segregation. Och det vet man från liksom bland annat sociologisk forskning och allt det. Det gynnar inte språkinlärning. Stora diasporor av personer med samma modersmål, det gynnar inte språkinlärning. Vi har tagit emot väldigt många med avlägsna språk och en utbildningsbakgrund som ofta är ganska svag. Det ger inte goda förutsättningar för språkinlärning. Så det, jag tycker också att det är en fråga om liksom migrationspolitik lite så. Men om vi nu ändå, nu är vi i den situationen vi är i. Och hur ska vi göra då? Ja, det önskar jag ju att jag kunde svara på sådär. Men jag tror att det finns saker att göra inom SFI till exempel. Där man kan ha, nu är det ju så här att om det är många som behöver till exempel grundläggande läs- och skrivinlärning. Då måste vi ha mycket mer evidensbaserad grundläggande läs- och skrivinlärning. Idag så måste man bara ha läst en termin på universitetet, svenska som andraspråk, för att undervisa på SFI. Och många får inte träning i det här. Det är faktiskt väldigt tekniskt kring hur man lär ut läs- och skrivinlärning. Sådana saker kan förbättras. Sen är jag, liksom, jag är ingen politisk expert, så att när det gäller de här större frågorna så får jag nog liksom avstå och svara på det. Men jag kan säga att liksom segregation är inte bra. Vi måste, det är för språkinlärning. Om vi säger att målet är språkinlärning. Segregation är inte bra. SFI är väldigt grundläggande utbildning. SFI, det är liksom det första steget. Det motsvarar den nivå som du har när du har läst ut franska i nian. Så att du måste gå vidare sen. Men då måste du såklart se till att SFI är så bra som den kan vara. Och sen finns det många säkert andra skruvar att vrida på. Men jag tror att vi måste förstå vad som har hänt också. Vad är det som har hänt i samhället under de senaste 20-30 åren? Vad är det som har gått fel? Hur vänder vi det här? Mm.
Men jag tänker just det här att vända på en förort där 95% inte har svenska som modersmål. Och där liksom personalen på förskolorna kanske inte heller bra har svenska som modersmål. Och kanske i skolan kanske det är lite högre andel lärare med svenska som modersmål. Eller liksom god kunskap om svenska. Mm. Men det här går inte att vända på förrän som 20-25 år, minimum. Mm. Då tänker jag att man måste få in svenskan på något sätt. Någon slags språkbad, liksom artificiellt. Man ska säga, spruta ner svenska på något sätt.
Man kan ju tänka så här, om man ska vara lite så här digital och så. Att, jag menar, det, på ett sätt finns det ju enorma möjligheter genom det digitala. Mm. Tänk på hur många som lär sig så här språk via appar, Duolingo och så. Och det är intressant för att svenska är faktiskt det största språket på Duolingo i Sverige. Så det finns ju uppenbarligen många som sitter och försöker lära sig på det sättet. Jag tror att man skulle kunna utveckla mycket sånt som något slags liksom artificiellt språkbad. Det finns möjligheter där. Men sen, jag tror ju liksom, som det här jag var inne på, att det måste vara incitamentstyrt också, behov. Att man känner att men det finns en anledning för mig att lära mig svenska. För det är jobbigt för vuxna att lära sig andra språk om man inte då har den här speciella fallenheten. Det kan vara det. Det kan vara jobbigt.
Men ställer arbetsmarknaden rimliga krav när det gäller svenskkunskapen eller olika typer av jobb?
Det där tycker jag också är en jättebra fråga. Och det är faktiskt lite där jag befinner mig just nu med en ny studie som jag håller på med. Jag jobbar deltid på forskningsinstitutet Ratio som jag jobbar mycket med just arbetsmarknadsfrågor. Och där ställer jag mig just den frågan i en ny studie som jag vill börja med nu. Att vilka språkliga behov finns egentligen på arbetsmarknaden? Finns det områden där man skulle kunna ha utrymme för, vad ska man säga, mindre språkstarka personer? Kan man lösa det på något annat sätt? Kanske där kan man också fråga sig om AI kan komma in och hjälpa till. Men jag tycker också att det kan bli, alltså, jag vet inte, det kan bli, språk används ju för att kommunicera effektivt och precis. Mm. Och jag tror också att vi ska vara försiktiga med att tänka att vi ska sänka våra förväntningar på språklig kompetens. Alltså det ser man ju i vården till exempel. Vården är jätteintressant. För att de är en sektor som har väldigt stort behov av personal. Och det är många med utländsk bakgrund som jobbar där. De har liksom behov av den arbetskraften. Samtidigt så har de, och då har de ju liksom sett över det här med språkkrav. Och de har formulerat, Socialstyrelsen har formulerat att för att arbeta inom äldreomsorgen så bör man sträva mot att ha något som heter nivå B2. En skala då som går från A1 till C2. Och B2 är en avancerad nivå skulle jag säga. Alltså om du, många personer som är lågutbildade i grunden, de har svårt att nå upp till en sån nivå. För det är en ganska akademisk nivå, skulle jag säga. Så att jag tycker det är intressant som forskare, men jag ser ett väldigt dilemma. Att det verkar som att man anser att de här kunskaperna behövs. Men jag funderar på de här individerna som ska jobba här. Vad har de för möjligheter att nå upp till den nivån? Men det är de här frågorna vi kommer att jobba mycket med nu framöver.
Men jag tänker att arbetsmarknaden är, och jobbet är liksom ett medel för att uppnå målet en högre svensk kunskap.
Det är det första steget. Man måste ju få... jag tror att många tänker, och jag håller ju med om det, att du måste få den möjligheten att just prata svenska varje dag med arbetskamrater och så. Det kommer att hjälpa dig att komma in rätt snabbt. Det är bara det att det som jag tror vi har lite svårt som svenskar att sätta oss in i. Du har bott i Barcelona, du har bott i Köpenhamn, jag har bott i Frankrike. Vi som har sådana erfarenheter, det är ändå ofta ganska närliggande språk förhållandevis som det handlar om. Vi har också en väldigt god utbildningsbakgrund generellt sett. Jag tror att det är väldigt svårt för oss att sätta oss in i vad det faktiskt är att ha en låg läs- och skrivkunnighet med dig. Att du kanske nästan har som en hel eller halv skolgång att ta igen. Sånt som vi tar för givet. Och då lär man sig också språk, det visar forskningen nu. Man lär sig språk på ett annat sätt. Det tar längre tid. Även det muntliga tar längre tid. Så det gör liksom att det är inte bara så här att komma ut i arbete. Det är bra. Jag är helt för det. Jag tror också att det är rent psykosocialt. Man måste ju se till människan som helhet. Det handlar inte, språkinlärning är inte det enda målet. Utan det är också att känna att man är en del av någonting och känna att man är aktiv och meningsfullhet helt enkelt. Så på så sätt så tror jag alltid att det är eftersträvansvärda.
Är det något mer som du som språkforskare saknar i debatten när det gäller språk och integration?
Men jag saknar nog mycket det här som vi precis har pratat om. Att jag tycker att, det har liksom, att politikerna vill visa sig handlingskraftiga och de vill ha tydliga reformer. Och då blir det här med språkkrav eller modersmålsundervisning. Istället för att tänka mer på men vilka faktorer är det som verkligen gynnar språkinlärning. Och det här med segregationen. Och hela den migrationspolitik man har bedrivit. Och sen så säger då, jag såg att det var ganska nyligen som arbetsmarknadsministern Johan Persson sa att men nu begränsar vi SFI till 3 år. Och på så vis blir det mer effektivt. Jag tycker det finns poänger i det. Att man läser mer intensivt. Det finns forskning som visar på också där. Liksom att intensiteten är viktig och man kanske ska höja antalet timmar per vecka och sådär. Men man måste trots allt se liksom, dels vad finns det för möjligheter utanför klassrummet att lära sig, de språkliga behoven och också de här människorna som har kommit hit. Vad har de för förutsättningar? De är ju väldigt olika, men det finns en grupp som ändå är av en ansenlig storlek som har tuffa förutsättningar. Så att det blir lite för mycket av det här liksom att hitta, men det får man förstå, det är politikens område också. Det är så de jobbar, men jag skulle önska en mer insiktsfull debatt.
Ska jag koppla ihop det med Johan Persson eller?
Det blir väl nästa, just det, det blir nästa. Vad vill du veta om folkpartism?
Ja, precis, jag har träffat Johan Persson. Det är väl en trevlig person.
Det kan jag tänka mig.
Jag kan säga, som jag har då testat det här med att bo i andra länder och lära mig nya språk. Det är ju väldigt ödmjukande för en som människa. Så det kan vara bra att ha med sig.
Ja, det är nog en väldigt, det vore bra om många hade den erfarenheten och visste vad det gick ut på. Jag menar, då kan man ju säga så här att för oss har det ändå varit någonting vi gjort frivilligt. Och det kan ändå vara rätt jobbigt. Och det kan, alltså jag tänker att all migration är ju lite, liksom det behöver inte vara, men det är klart att det är lite traumatiskt. Det är ju något av det jobbigaste man kan göra som människa, faktiskt byta sitt kulturella sammanhang. Du kan inte längre navigera, du har inte dina sociala nätverk. Det är fruktansvärt jobbigt. Alltså det är ju imponerande med hur många som det ändå går bra för. Absolut.
Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på, som tänker det här kunde bli ett bra avsnitt?
Ja, alltså så här. Som du kanske har märkt så är jag väldigt intresserad av språk, psykologi, politik, kultur, hur allt det här hänger ihop. Men det är ju mest språk som jag kan någonting om. Och det finns egentligen två. Får jag säga två?
Ja, det går bra.
Ja,
men permission dels, granted.
Dels tycker jag att det är så spännande med det här området med DNA-forskning. Alltså beteendegenetik. Det tycker jag är väldigt coolt. Det skulle jag vilja veta mer om. Och sen så är jag också väldigt intresserad av hur politik och psykologi hänger ihop. Varför liksom har vissa människor vissa värderingar? Varför dras vi till olika ideologier? Och då finns det här området politisk psykologi.
Mm.
Så ja, men du får se lite vem du hittar.
Men det här, båda de här ämnena är ju guld, skulle jag säga.
Ja, men det tycker jag med.
Ja, verkligen. Ja. Superspännande. Då återstår inget annat än att tacka dig, Fanny Forsberg Lundell, för att du ville vara med i Allt Velat Veta.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
Merci beaucoup på den här superspännande intervjun. Det här med språk, kulturer och integration tror jag vi får återkomma till i kommande avsnitt. Fanny Forsberg Lundells väldigt intressanta bok Kameleonter och kosmopoliter hittar du såklart på nätet. Och vi som gör den här inte helt polyglotta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel adda oss på Instagram eller Facebook där vi heter Allt Velat Veta. Eller också så hittar du ett kontaktformulär på min hemsida som heter fritte.se. Och slutligen, tack för att du har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.